Här börjar Skiffret av Isabella Maldonado, översatt av Kerstin Magnusson, inläst av Angela Kovacs för Saga Egmont. Till Mike, mitt hjärtas andra hälft, jag älskar dig. Kapitel 1. 10 år sedan. Domstolen för Fairfax ungdoms- och familjerätt i Virginia-distriktet. Nina Esperanza tittade upp på mannen som höll hennes öde i sina händer. Domaren Albert McIntyre skummade igenom de överlämnade akterna i tystnad. Hon tvingade sin fot att sluta skaka och försökte att se så trevlig ut som möjligt. Akterna hade lämnats in, vittnesbörden hade givits. Endast domslutet återstod. Domaren slutade läsa och granskade henne innan han öppnade munnen. Jag är beredd att godkänna er begäran till domstolen. Men innan jag gör det vill jag vara säker på att du är helt medveten om konsekvenserna av detta. Beslutet kommer att vara oåterkalleligt. Och i och med detta övertar du härefter hela ansvaret för alla dina handlingar och alla avtal du ingår i framtiden. Ninas förmyndare Carl Withers stack in ett finger i sin skjortkrage. Hon godkänner villkoren. Withers var utsedd att företräda Nina eftersom hon vid endast 17 års ålder inte själv fick göra någon begäran till domstolen. Hans silvergrå hår, rynkiga ansikte och lugna effektivitet vittnade om hans gedigna erfarenhet. Hans ansikte var kargt av oro och vittnade om många års kamp mot ett oförutsägbart ungdomsrättssystem som antingen kunde skipa rättvisa eller missbruka sin makt, allt efter omständigheterna. Domaren slängde en blick åt Withers håll innan han riktade sig åter till flickan vars liv han oåterkalleligen skulle förändra. Jag förstår varför du gjorde en myndighetsansökan till domstolen, särskilt med tanke på din nuvarande situation. De få personer som hade fått delta i den slutna utfrågningen vred sig i sina säten, men Nina vägrade att sjunka i stolen. Efter allt som hade hänt hade hon lovat sig själv att ta sig ur systemet. Om han inte dömde till hennes fördel skulle hon rymma igen, och denna gång skulle hon inte dyka upp förrän hon fyllt 18. Du har visat att du kan försörja dig själv, sa domare McIntyre. Men vad har du för framtidsplaner? Har du några mål i livet? Withers tog ordet innan hon hann svara. Papperna vi redovisat visar att hon redan blivit antagen till George Mason universitet. Hon har även fått ett stipendium och fått skolavgiften betald. Hon har ett deltidsjobb och kommer att bo på studenthemmet på campus där hon... Domaren höll upp en åldersfläckad hand. Jag skulle vilja att den unga damen svarade själv. Withers hade försökt bryta in för att skona henne. Han och socialarbetaren hade rådgivit henne innan utfrågningen att om domaren frågade om hennes karriärplaner skulle hon hålla ett rörande tal om hur hon ville bli sjuksköterska, dagisfröken eller gå med i fredskåren. Tekniskt sett vore det inte att fara med osanning. Hon hade tänkt över dessa alternativ i kanske en halv sekund. Sanningen var att hon redan visste vad hon ville göra med resten av sitt liv. Men skulle domaren godta det? Withers snuddade vid hennes fot under bordet. Hon visste vad han ville att hon skulle säga. Men hon hade aldrig kunnat göra något bara för att någon annan ville det. Förmodligen var det av den anledningen som hon fått flytta från det ena fosterhemmet till det andra. Slutligen rätade hon på sig och beslutade att säga sanningen. Jag kommer att läsa straff och juridik på George Mason-universitetet. Efter examen har jag för avsikt att börja jobba som polis. Arbeta mig upp till kriminalpolis och tillbringa resten av mitt liv med att sätta monster som utnyttjar barn och ungdomar bakom lås och bom. Withers gned sitt ansikte. Socialarbetaren skakade på huvudet. Nina ignorerade deras reaktioner och fokuserade på domaren. Är det tillräckligt långt in?